Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag vaknade upp och så kunde jag inte gå ur sängen. Så jag förblev sängliggande i 6 månader, mer eller mindre.
Oj.
Mm. Jag gick till 15 olika läkare och allt såg bra ut och blev klappad i axeln och samtidigt otroligt förnedrad och förelämpad för att jag inte blev betrodd. Det är inte lätt som en ung vuxen från Tensta Rinkeby att gå till en läkare och övertyga dem, trots blodproverna, att jag mår inte bra. Och jag förstod också till slut att det är bara jag som kan lösa det här.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Egentligen hade jag gjort ett helt annat intro till det här avsnittet än det som kommer nu. Men under mitt researcharbete slog det mig. Det finns en mening med att idén om den här intervjun kom precis nu. Den insikten grep tag i mig väldigt starkt och ruskade om mig rejält. Nyligen sa en person till mig att hon ser att jag kämpar. Inte att det syns utåt, men hon såg och kände det ändå. Och så sa hon att jag verkligen skulle ta in att jag är grym, fast jag har så svårt att ta in komplimanger. Jag blev så berörd att jag skrev ett mycket personligt inlägg på mitt Instagram som många kände igen sig i. Där beskrev jag bland annat min åldersnoja, min stora rädsla för att det ska hända mina närmaste något, mina sömnproblem och mitt pendlande humör. Och ovanpå detta segdragna post-covid-symptom med trötthet och tunga ben. Sen lyssnade jag på en podd med dagens gäst och kände starkt att det här är ingen slump att vi nu sitter här. Och även om det är jobbigt att outa sina egna besvär i en podd på det här sättet med en massa lyssnare och så känns det viktigt, för igenkänningsfaktorn tycks vara enorm. Och efter vad jag har förstått så visade det sig att det var kvinnor mitt i livet med liknande besvär som var de som strömmade till hans mottagning, till dagens gästs stora förvåning. Så, med dessa ord säger jag varmt, varmt välkommen till Maratonpodden Diamantis Kokovinos, eller mer känd som Dr. Diamantis.
Tack så hemskt mycket, Petra. Det är verkligen en ära att få vara här.
Och jag måste också tillägga att jag som sagt lyssnat på en hel del poddar med dig. Har man inte varit lugn innan så blir man väldigt lugn när man lyssnar på dig.
Tack.
Har du fått höra det förut?
Ja, bland annat.
Har du alltid varit så här lugn när du pratar?
Jag tror det. Det är lite i min natur faktiskt. Jag började prata ganska sent, 3 år gammal. Och jag vill nog säga att på grund av att jag har en väldigt observativ natur. Jag trivs bäst i det tysta faktiskt.
Okej. Okay. Var någonstans rent fysiskt trivs du bäst?
I mig själv faktiskt. Det är det som brukar bli den fina diskussionen och samtalen med mina patienter.
Mm.
Vad är det som berövar oss från den här tystnaden? Och varför känns det till och med obehagligt när vi befinner oss i en tystnad?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Apropå då att det här är Maratonpodden, så står det på ett ställe i din nya bok som heter Nyckeln till din hälsa, självläkning med kinesisk medicin, så står det så här: när jag frågar mina patienter varför de springer så säger de för att alla andra springer. Och om vi skulle fråga dem som står längst fram varför de springer så skulle de säga att de jagar en regnbåge.
Precis.
Och då tänkte jag, du menar kanske inte springa rent så fysiskt.
Psykologiskt.
Men jag tänkte kanske att det fanns en parallell.
Ja, definitivt kan vi dra den parallellen.
Ja, och om man springer så kanske det är svårt att få som tyst.
Ja, jag tror att det är lite både och. Jag har ju patienter som, en av dem som har sprungit 100 maraton. Ja, en jättefin herre. Nu det intressanta är om vi tar det spåret, apropå maraton och spår, så den herren kom ju med besvär i vaderna. Så man såg väldigt snabbt att han hade tränat sig själv fysiskt på ett plan. Och det var att springa framåt i en specifik takt. Nu, det kan vi också applicera mentalt. Ifall vi har en specifik riktning i våra tankar så kommer vi också vara begränsade. För att den herren, ifall jag skulle be honom att ta några steg åt höger eller vänster, han skulle snubbla ja, falla ihop och gå sönder. Men just framåt, det kunde han. Det var kroppen visste. Mentalt sett så finns det också omständigheter då att vi går runt, tänker på samma tankar, grubblar över dem om och om igen. Och då blir vi på ett sätt väldigt begränsade. Så i boken till exempel så rekommenderar jag också att man ska vidga sina vyer genom att läsa en stor variation av olika typer av litteratur. Just för att bredda sig och berika sig med olika typer av insikter.
Men jag tänkte på det här med att, nu får du rätta mig om jag har fel, men du har liknat tankarna vid muskler.
Ja,
så att om du
liksom
tränar bara biceps, ja, hela tiden, ja, och inga andra muskler,
ja,
så blir man ju stark i biceps.
Det är mer ett rörelseplan.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja.
Så det kan också vara biceps, de fungerar i ett rörelseplan. Vi har flera olika. Så om man tränar kroppen i ett rörelseplan bara, så blir man väldigt bra på det.
Just det.
Men så fort då, livet är ju tredimensionellt och det är väldigt dynamiskt. Så utmaningen kan komma från olika håll och vis. Så psykologiskt sett, ifall då vi har tränat oss på ett specifikt plan och rör oss mot en riktning, i den dynamiska miljön vilket livet är, ifall vi inte har då lite övat oss också i andra typer av plan, så kan vi stöta på besvär som kan kännas väldigt utmanande, väldigt jobbiga.
Ja, men det här är ju ganska aktuellt för mig. Jag har ju precis blivit licensierad personlig tränare, så vi har pratat väldigt mycket om rörelseplan.
Ja.
För jag tänker, vi människor böjer oss ju väldigt mycket framåt, bakåt,
ja,
till exempel. Men inte så mycket i liksom rotationer och så, eller i, ja, horisontalplan och frontalplan och så här. Ja. Hur kan man med tankarna ändra rörelseplan då?
Jättefint. Så du sa framåt och bakåt,
ja,
eller hur?
Ja.
Det kan till exempel symbolisera framtiden och det förflutna.
Ja, just det.
Ja. Och där är vi väldigt mycket. Medans rotation, låt oss säga att rotation sker här och nu.
Mm-hmm. Ja, just det.
Ja.
Ja.
Så och vad som händer då, oftast sker det när vi blir objektifierade redan som barn.
Just det.
Det är då vårt sinne, då, smärtan och vad som händer när vi är små, gör då att det skapas en form av brytpunkt och vi nästan behöver komma in till en form av karaktär för att bli bekräftade och känna oss tillräckliga. Och den karaktären, det är vårt ego. Och egot då kan inte existera här och nu. Den existerar bara i framtiden i relation till vad som har varit.
Nu ska vi se.
Låt
det sjunka in.
Exakt, vi tar det lite sakta.
Ja.
Så, om min idé, vem jag tror jag är baserad på mitt minne, det är det förflutna. Och baserat på mitt förflutna, vad som hände, mina tolkningar av omständigheterna som jag växte upp. Låt oss säga en dominant pappa, en frånvarande mamma. Eller om det var skilsmässa, bråk, oavsett vad det var. Barnet kommer då automatiskt göra så att de kommer skylla på sig själv.
Mm.
Det naturliga är att vi offrar vårt autentiska jag för att få kärleken från våra föräldrar. Och när vi då har offrat vårt autentiska jag, den separationen från vårt sanna jag, är det som är det mest smärtsamma. Och det är den smärtan då som vi kommer försöka gå ifrån genom att tron om att framtiden kommer vi hamna i en plats psykologiskt där vi upplever en känsla som kommer neutralisera den smärtan vi bär på. Som kommer från tron att jag är otillräcklig. Där har vi därav framåt och bakåt.
Just det.
Och det per definition är det vad som är stress. Stress har nu normaliserats. Men stress egentligen, det är någonting jättebra. Men kronisk stress, det är det som bryter ner kroppen. För kroppen kan inte fungera som den ska. Den kan inte läka när vi är i kronisk stress.
Och då menar vi inte stress som man får efter ett träningspass, att det är muskler som värker och mjölksyra som sprutar, utan det är en annan typ av stress.
Precis. Så den psykologiska stressen som mer eller mindre alltid tar slut. Tänk att du skulle vara på en treadmill 24-7. Mm. Benen bara skulle snurra hela tiden. Det skulle ju bryta ner. Du har ju ingen tid för återhämtning. Medan mentalt sett, den enda återhämtningen du får, det är från att vara fullständigt här och nu. Vi får den även i djup sömn. Men oftast så räcker inte bara det. Vi behöver också under dagen kunna vara här och nu.
Ja. Mm. Och hur gör man det då? Hur blir man här och nu? Jag känner verkligen igen mig i det här framåt bakåt.
Precis. Så det viktigaste av allt, det finns vissa tekniker som andningsövningar och meditation. Och de här biohacking-teknikerna, de är ju utförligt beskrivna i boken just för att alla lyssnare ska börja ta sin hälsa i sina egna händer och göra dem, hjälpa sig själv, komma till här och nu. Men samtidigt kan vi fråga oss själva, vad är det som gör i oss att vi inte kan vara här och nu? För att här och nu är vår egentligen naturliga tillstånd. Så, det här det blir intressant. Vi sa att jaget jag tror jag är, vårt ego, kan endast existera i det förflutna och framtiden. Den kan inte vara här och nu. Så det är lite motsägelsefullt att säga att jaget ska vara här och nu. Medan jag är här och nu när jag inte är i mitt huvud, i mitt ego.
Som ett barn ungefär, när det leker.
Exakt. För det är samma beteende som följer med oss från när vi är små.
Mm. Det har jag hört dig berätta om, och det är ju så sant det här med att när man börjar fråga barnet vad det vill bli när det blir stort.
Precis.
Och så. Att man ska bli något. Liksom.
Då tvingar vi bort den. Vi tvingar bort den från här och nu till någonting den tror den behöver bli eller vara i framtiden. Mm. Och det är inte det praktiska, men det är det psykologiska. Så ha 10 poddar och ha 10 startups, men inte i tron om att du kommer bli mer eller mindre. På samma sätt någon som tränar. Jag har varit ju elitidrottsspelare. Och jag är ju... Jag är renodlad, jag är tränad till att aldrig vara tillräcklig.
Just det, det är nästan definitionen av en elitidrottare ju.
Precis, precis. Mm. Och det är aldrig så att vi kom till träningen och tränaren sa, vet ni vad, ni är tillräckligt bra, ni behöver inte träna idag. Så det finns alltid, oavsett on-season, off-season, alltid någonting man ska jobba. Mm. Nu, sinnet ser ju inte skillnad mellan när man är då på basketplanen eller i sin idrott, eller utanför.
Just det.
Mm. Den som är väldigt tävlingsinriktad är ju det också vid sällskapsspel, i trafiken, i yrket.
Mm.
Du vet, det är överallt. Det finns ingen on och off-knapp.
Det känns ju lite som att det är många där ute som är elitidrottare i huvudet.
Mm.
Just det här tänket om att det alltid finns någonting att förbättra och jag är inte tillräcklig.
Precis.
Det är ju inte bara elitidrottare som tänker så.
Precis,
utan exakt. Det är ju, vi är väl många av oss, nästan alla.
Exakt.
Någon slags elitidrottare.
Exakt. Vi har ju den här, vad ska vi säga, det här dysfunktionella traumat eller som pushar oss själva till att psykologiskt bli någonting.
Mm.
Så vi hamnar i det psykologiska blivandet, som jag kallar i boken. Just i tron att vi inte är tillräckliga. Nu på ett eller annat sätt kommer man då, det här är delvis också en naturlig fas som när man växer upp. För att så som Carl Jung beskrev det, att första halvan av livet så utvecklar man ett ego för att andra halvan av livet befria sig själv från det.
Ja, otroligt intressant. Och jag, alltså som småbarnsmamma, så tänker jag ju direkt, hur kan jag göra för att inte skapa en elitidrottare av min son?
Mm.
Som, alltså han får ju gärna ägna sig åt sport liksom, om man vill. Men att man inte vill så det här fröet i honom, att han inte är tillräcklig.
Ja, det där också blir lite komplicerat eftersom barnen visar sin kärlek genom att bli som dig.
Ja, just det.
Mm.
Ja, då blir det ju väldigt svårt.
Precis.
De gör som jag gör, menar du? Inte som jag säger.
Exakt.
Ja.
Det är just det.
Så jag måste leda genom exempel då, menar du?
Ja, om det finns ett intresse att befria dig själv från alla de negativa tron om dig och alla associerade känslorna.
Mm.
För att vi lever ett liv där vi egentligen lider långa perioder för att nå så kallade delmål i tron om att det är det som kommer ge oss lycka. Men det är momentär glädje. Och när vi väl har kommit fram dit så ser man sig omkring och känner av, men det var inte det som jag trodde skulle hända. För jag vaknar upp dagen efter och jag känner mig fortfarande lika tom. Och då tänker man, okej, men nästa del, det där framme måste det vara. Mm. Så vi pushar lite till. Och så efter något år så når jag där. Jag är där. Men återigen, jag kan inte verifiera vad som har sagts till mig, hur jag kommer känna mig, hur jag kommer må och vad jag egentligen känner. För det är fortfarande det här sårade lilla barnet som söker bekräftelse.
För jag känner ju verkligen igen mig i det här. Och det tror jag väldigt, väldigt många av dem som lyssnar gör. Hur kan man liksom sluta fred med sitt ledsna, lite sargade barn som man har inom sig då?
Just det. Jättebra fråga. Vi har ju lärt oss sen vi är små att alla olika utmaningar och problem ska vi försöka lösa med frågan hur.
Mm.
Hur är fantastisk redskap, men den är endast för den yttre världen. Hur ska jag tekniskt sett bli bättre på fotboll? Hur ska jag tekniskt sett förbättra mig? Hur ska jag bli starkare? Hur ska jag få bättre kondition? Och så vidare. Men i den inre världen, i den esoteriska resan.
Vad är esoterisk för något?
En inre.
Inre, okej.
Okay. Mm. Den esoteriska resan. Vi kan inte använda verktyget hur. För att i den yttre vägen, så det är som att hur är en skruvmejsel, men i den inre världen, i den inre resan, så har vi massa lösa muttrar. Vi kan inte använda oss av hur. Hur samtidigt, den är väldigt maskulin och väldigt våldsam. För att om du frågar mig hur ska jag nå harmoni, för det är egentligen det vi vill åstadkomma, en harmoni, lycka, kärlek, allt är samma sak. Då kan man fråga sig, vem är det som söker? Och det är det som blir så intressant. För att betraktaren börjat nu observera det objektet som ligger framför oss. Låt oss ta det lite sakta här.
Vilket objekt? Det är ett tänkt objekt det här.
Precis. Objektet är ju vad jag refererar till när jag säger jag.
Ja.
Mm. Men eftersom jag refererar till någonting så refererar jag från någonstans.
Ja, just du menar att du skiljer på. Det blir ett avstånd där.
Precis.
Ja.
Det här distansen behöver ju finnas för att objekten, elitidrottsspelaren, idrottsmannen, maratonlöparen, det är ju det här objektet, den här saken. Eftersom vi tror att vi är den här fysiska kroppen.
Just det.
Som behöver hela tiden nöta och bli bättre. Medan i den inre resan, då är frågan då, vad är? Och det handlar inte om att bli någonting mera. Det handlar om att genom insikter av allt vi inte är, tillåta oss själva hamna i vårt epicentrum av det eviga närvarande medvetandet som vi egentligen är. Det som observerar tankar komma och gå. Känslor kommer, jag observerar, hopp, där är känslan, den går. Så det är det här konstanta som finns alltid funnits. Den känslan, jag finns, jag är. Det kan jag med säkerhet säga, det är vad jag är. Som maratonlöparen eller idrottsmannen, att vi skiljer på den fysiska och praktiska prestationen till den psykologiska.
Mm.
Så att när man ut och löper sina x antal mil i veckan, att det är inte det här är en flykt för mig eller det är en känsla av kontroll, men att man är i ett tillstånd av fullständigt frid.
Mm.
Att det inte finns någon form av psykologisk prestation bakom det, men just att det är då att man känner sig så levande, men att man också kan ta med det till andra delar av livet också.
Kan man, är det en slags flow?
Exakt.
Så att jag försöker förstå.
Precis.
Så här. Det är, för det låter som det, att man, oj, plötsligt har jag suttit här och broderat i en och en halv timme, fast
Exakt.
Jag glömde bort tiden.
Exakt.
Så.
Och när hamnar vi då i det här flowet? Vad är det som händer inombords? För det här flowet kan vi också kalla för någon form av meditativt tillstånd.
Mm.
Och det sker ju när jag inte är där.
Ja, det har du rätt i.
Jag, Diamantis, mina problem, mitt bakgrund, vad som har hänt mig, alla förväntningar.
Och ditt bagage.
Precis, mitt minne.
Ja.
Mm.
Ja, det är jättebra med paralleller till löpning, för det gör att det blir lite mer begripligt för mig. Jag Precis. Måste bara få fråga här, apropå mannen du som kom till dig, som hade sprungit så många maraton. Kan du säga någonting om vad ni gjorde som hjälpte honom? Jag tror många tänker, oj, ont i vaden, det har jag också.
Ja, det var inte så konstigt. Lite överansträngt.
Okej.
Okay. Ja. Så oftast löpare som har vilat lite och sen kör igång igen, då är det mellan muskeln och senfästet. Där brukar det bli mikrobristningar.
Okej, okay. Ja, så en gubbvad alltså?
Kanske.
Kanske inte vill använda det ordet. Ja. Ja, men vad spännande. Och jag såg även i boken att du ju har en långdistanskropp, har du skrivit.
Precis.
Och att du, efter att du la av, vi ska strax börja prata lite grann om hur du kom igång med allting, men när du hade lagt av med elitbasketen,
yeah,
så kom du på att du skulle börja bygga muskler.
Precis. Så jag fortfarande, som ung vuxen, du vet, man definierar sig med sin kropp och definitivt som elitidrottsspelare. Mm. Och eftersom jag har en löparkropp, jag brukar kalla mig själv som slim fit.
Ja, men jag sitter ju mitt emot dig, jag kan ju intyga.
Exakt. Så då vill jag se ut lite som alla andra och så som idealet är eller var. Att man ska ha mycket muskler. Och då verkligen, då sa jag, nej men nu ska jag köra igång. Och då gick jag då varje dag till gymmet och så åt jag i stort sett allt som fanns av riktig mat. Det var också ergonomiskt, var det inte hållbart med att äta så mycket kyckling som man tydligen skulle äta, och så vidare. Och det är klart, jag gick upp i vikt och jag vägde 100 kilo, men jag mådde inte bra. Jag var stel, jag hade ont i lederna och jag kände mig väldigt tung. Jag minns hur jag en dag såg mig själv i spegeln och jag hörde den rösten som sa, mera, det räcker inte, större. Och just i den stunden insåg jag vad som hände. Att det var mitt ego och att det aldrig skulle bli tillräckligt. Att ifall jag inte blev uppmärksammat av det, så fanns risken då att jag skulle egentligen offra min hälsa för att skapa en typ av form av den här kroppen som jag sedan skulle försöka få bekräftelse för.
Mm.
Så egentligen, det spelar ingen roll om man ska gå ner i vikt eller om man ska gå upp i vikt eller hur man än ska forma sin kropp. Det är ju samma sak, det blir aldrig tillräckligt.
Mm.
Just för att det här emotionella svarta hålet som egentligen finns hos oss, eller då i alla fall egot, det kan ju aldrig bli full. Egots mage kan aldrig bli mätt.
Eller svart hål liksom.
Precis. Mm. Och då tänkte jag, men det här är inte absolut, det är inte sunt. Så då skapade jag fred då med kroppen. För jag, samtidigt höll jag på med min inre resa. Och jag insåg att jag inte är min kropp, men jag har en kropp. Och på så sätt förändrades kosten, också mitt sätt att träna. Och jag tänkte jag träna just för funktionens skull och inte för utseendets skull.
Och då kom du in på löpning?
Då kom jag in faktiskt. Ja, på
löpning. Var det ditt inre liksom? Du kände att löpning passar mig, det vill jag göra. Eller hur kom det sig att du...
Nej, det var en del alltid inom träning. Jag löpte med basketen, jag löpte på somrarna i Grekland till stranden.
Mm.
Så det var en del av min uppväxt, så att säga. Och jättefint. Och jag trivs jättebra med löpning.
Och du springer än idag?
Tyvärr inte.
Har du skadat dig?
Om man läser igenom boken så har jag haft mina utmaningar med hälsan.
Just det.
Så det är de sista besvären eller symptomen som finns kvar. Det är att jag är begränsad fysiskt.
Okej,
okay.
Jag förstår. Uh-huh.
Men jag skulle älska. Det är jättefint, för vi är skapade för att röra på oss.
Men jag tänkte just på det här som vi nyss var inne på då, med det här med att man känner att man aldrig är tillräcklig, eller att många känner så.
Ja.
Och det är ju väldigt, väldigt vanligt bland löpare.
Mm.
För det är ju så extremt mätbart.
Mm.
Och det, fram till pandemin så var jag också en av dem som kände att det är aldrig tillräckligt.
Yeah.
Jag kan alltid springa snabbare, jag kan alltid sätta ett nytt personbästa.
Precis.
Och det är jättemånga som känner så hela tiden. Och sen så inser man att jag kommer inte kunna förbättra mig hela livet, för jag blir ju äldre. Och skelettet blir hårdare och allt det där.
Mm.
Så vad kan man säga till alla de som fortfarande är där i att jag måste prestera, jag måste springa intervaller för att bli snabbare, jag måste.
Precis, då frågar man sig själv, vad är den underliggande symboliken i att bli bättre? Vad betyder det egentligen för mig? Och inte bara rent praktiskt, för att det är rent psykologiskt. För praktiskt sett kan jag springa på 35 eller på 25. Mm. Det spelar ingen roll. Men psykologiskt sett, det spelar roll.
Jag tänker att det är lite som när du fick för att du skulle bygga muskler.
Precis.
Att det är lite man ser någonting framför sig i framtiden man vill bli.
Ja.
Som kanske får mer uppskattning eller ryggdunkningar eller
precis.
Någonting.
Precis.
Ja.
Och allt handlar då om att befria sig själv från det. Och det är då det blir otroligt relevant med en inre resa. För den inre resan kommer inte bara befria dig från prestation när det kommer till idrott och löpningen. Men det kommer också förändra perspektivet till yrkesmässig prestation, i familjen, i relationer, det är överallt.
Mm. Mm. Det är så sant faktiskt. Jag tror det är många som är nyfikna på hur det kom sig att du hamnade här, där du befinner dig idag.
Ja. Yeah.
Var föddes du någonstans?
Tensta, Rinkeby, uppvuxen. Pappa från Grekland, mamma från Polen.
Just det, Polen ligger ju nära Tjeckien, där jag har mina rötter.
Aha. Precis. Så växte upp där och började spela basket som liten. Pappa baskettränare. Så väldigt snabbt så blev mitt värde baserat på min prestation. Och det är otroligt vanligt idag. Och elitidrott har ju det i grunden egentligen. Man vill ju samla de bästa och göra ett elit. Så från att vara väldigt elitorienterad har jag nästan släppt det helt. Och tycker, det är svårt att hitta en balans där faktiskt. En sund typ av träningsform. Så jag spelade basket hela vägen. Debuterade i basketligan när jag var 16. Fortsatte sedan med kontrakt utomlands. Och spelade i Grekland och i Europaligan. Kom tillbaka sedan. Redan i Grekland började jag känna av att det här är inte rimligt. Att 20 000 åskådare hyllar oss när vi vinner och nästan hotar oss när vi förlorar. Men det är den miljön, det är det som skapas av den här elitism som existerar. Och då kände jag samtidigt att det här inte var min sanning. Och när jag kom tillbaka så började jag studera till naprapat. Redan i mitten av utbildningen kände jag att jag ville även kunna hjälpa människor invärtes. Så då, eftersom jag hade varit i kontakt med kinesisk medicin och akupunktur via doktor Nye på Stora Essinge från när jag var 14 år gammal.
Just det, var din mamma som
precis,
tog dig dit, eller hur?
Hon tog mig dit. Så jag ville veta vad hon gjorde. Det fascinerade mig. Det fanns en form av mystik i det också. Samtidigt, det lilla jag hade läst resonerade med hur jag observerade och såg naturen och människan. Så jag bestämde mig och jag är så glad över det att jag läste klart till naprapat. Sedan direkt efter flög vi över till Kina med min fru. Hon läste till grafisk formgivare.
Ja, hon hängde på där till det.
Precis, det var viktigt för mig att hon också hittade någonting att studera.
Mm.
Och jag studerade till läkare i kinesisk medicin med inriktning i kinesiska örter och akupunktur.
Då måste jag bara stanna till där och ställa en följdfråga. Mm. Nu sa inriktning i kinesiska örter och akupunktur. Finns det någon gren av kinesisk medicin som liknar den västerländska sjukvården? Eller vad man säger, eller?
Så när man läser till läkare i kinesisk medicin och tar legitimationen i Kina, då kan man också skriva ut läkemedel som antibiotika, blodtryckssänkande, kolesterolsänkande. Så hela den farmakologiutbildningen eller kurserna läser vi också. Vi börjar med mest västerländska medicinska kurser och vi dissekerar i ett halvår för att se de sista åren då gå över till enbart kinesisk medicin. Och jag trodde att vi hade högt tempo här på naprapathögskolan, men det kan inte jämföra sig med högt tempo det var. Det var i Kina.
Utbildningen gavs på engelska, eller?
Det var på engelska.
Inte kinesiska.
På engelska först. Vi lärde oss kinesiska samtidigt. Så sista året så kommunicerade vi då med patienter på kinesiska.
Wow. Ja. Men så att du skulle kunna jobba på IVA här i Sverige?
Nej, här får jag inte jobba statligt. Okay.
Men då måste jag bara få ställa en följdfråga om sjukvården. Jag tänker så här, hur kommer det sig att modern sjukvård inte hämtar mer inspiration och kunskap från den kinesiska medicinen som ju ändå har funnits något längre, om man säger så?
Det är olika medicinska modeller. Du ser, det är som att vi skulle be en genre inom musik och säga, men varför tar de inte därifrån? Techno och så tar vi jazz. Det är två olika, det är samma språk, det är samma, men det är olika typer av synsätt och perspektiv.
Men i olika länder, till exempel Polen, även Tjeckien, Tyskland, där tycker jag Österrike och sådär, man lånar in mer av, som, vad ska man säga, alternativ medicin.
Ja, precis. Det finns, om vi tar det, Kina då, där finns definitivt, då sjukhusen är uppbyggda hälften-hälften. Så en hel sjukhus är delat i två, västerländsk och kinesisk medicinsk. Mm-hmm. Och där finns det stor respekt mellan läkarna. Och samtidigt så kan ena avdelningen bjuda in en läkare från andra sidan för att konsultera och tvärtom. Mm. Och vid samma bord kan de ha då en lunch och prata från sitt eget perspektiv. Om vi rör oss sedan då, Polen och Tyskland, det är väldigt öppna, Österrike, där har man det också under Försäkringskassan, så det ingår i frikortet, ingår då. Kommer man upp norrut så har inte det har inte kommit hela vägen hit.
Tar du en idé om varför?
Det är svårt att spekulera faktiskt, för jag vet faktiskt inte varför. Men
jag tycker det var bara en sak som jag har funderat jättemycket på, för att nu börjar det komma funktionsmedicin till exempel.
Precis.
Som ju i viss mån påminner mer om, mer släktskap med kinesisk medicin än.
Precis, det är mer holistiskt.
Ja, exakt. Och jag tänker att det är så viktigt för måendet att, med helheten.
Ja, vi är ju en enhet. Och kinesisk medicin är väldigt tydlig med att integrera då sinnet och kroppen bland annat, men också personen och miljön. Mm. Och just holism betyder ju att vi kan ändå studera en del genom förståelsen av helheten.
Exakt. Ja. Så du blir klar där i Kina efter några svettiga år då.
Precis.
Och sen så återvänder du till Sverige?
Kommer tillbaka 2017.
Mm.
Och intressant nog så jag var fortfarande delvis i det här mindsetet av ego. Och jag hade övertygat alla att jag var genuint intresserad av att forska. Så jag började en masterutbildning nere i Halmstad om hälsa och livsstil. Och så var tanken att jag skulle fortsätta och få den här PhD efter mitt namn.
Ja, det var det du var ute efter.
Det var precis. Så när jag synade mitt ego, det var där också jag befriade mig själv från det beteendet.
Var det du eller var det din pappa eller mamma som ville det egentligen?
Nej, men det är inte bara det. Det är så blivit indoktrinerat som basketspelare, som objektifierad i samhället. Det har ingen skillnad om du ska bli vd i någon stor företag eller om du vill ha PhD. Det är hur du identifierar dig själv med, i tron om att det då gör tillräcklig och så vidare. Så när jag synade mitt ego, för att jag kan ju lura alla, men jag kan inte lura mig själv. Och det är det som befriade mig. Och när jag då lyssnade in vad det jag egentligen vill göra, och det var att hjälpa människor.
Och då bestämde du dig för att du ska öppna den här mottagningen som du har i Stockholm, eller?
Precis. Under den tiden, jag började med att jobba lite hos Dr. Nye och i en klinik som heter Tongren Tang.
Här i Stockholm?
Här i Stockholm.
Är hon kvar i förresten? Eller?
Ja, jag tror det. Jag vet inte om hon tar emot Nya. I alla fall under pandemin hörde jag att hon inte gjorde det.
Okej. Okay.
Men hur som helst, så under den perioden så hade jag väldigt tufft fysiskt också. Jag vaknade upp och så kunde jag inte gå ur sängen. Så jag förblev sängliggande i 6 månader, mer eller mindre.
Oj!
Mm. Och det var min största utmaning här i livet, för att jag gick till 15 olika läkare och allt såg bra ut och blev klappad i axeln och samtidigt otroligt förnedrad och förelämpad för att jag inte blev betrodd. Det är inte lätt som en ung vuxen från Tensta-Rinkeby och gå till en läkare och övertyga dem, trots blodproverna, att jag mår inte bra. Och jag förstod också till slut att det är bara jag som kan lösa det här. Så vi flög faktiskt ner till Polen, där min mamma är från, och för min första misstanke var borrelia. Och då gjorde vi tester som skickades till Tyskland, och det var borrelia.
Okay.
Och sakta sakta med olika typer av behandlingsmetoder så lyckades jag då få ordning på kroppen.
Men det är helt bisarrt att läkare i Sverige inte upptäcker att du har borrelia.
Nej, det är egentligen inte det.
Okay.
Eftersom borrelia är otroligt svår att diagnostisera.
Aha, okay.
Det är inte ett enkelt prov att göra. Man måste... Läkaren, de är otroligt under stor stress idag. De har 20 minuter på sig och de har så mycket patienter. Otroligt frustrerade. Jag vet, för att många kommer till mig som patienter. Och så det var många pusselbitar som jag behövde få ihop för att se hela bilden. Och där bland annat funktionsmedicin kom också in i bilden. Och jag behövde integrera olika typer av medicinska modeller för att kunna få ordning på kroppen och förstå. Och där, en del av det var också det mentala. Att jag var helt enkelt var tvungen att komma till freds.
Ja, men det låter lite som alla de kvinnor som hör av sig till mig med så här diffusa besvär.
Mm.
Det kan vi komma in på lite mer sen. Men just det här med IBS, mage eller en känsla av ångest.
Yeah.
Man söker hjälp och man blir inte trodd.
Precis.
Klimakteriebesvär är en annan sån bit.
Mm.
Så att, det måste kännas fruktansvärt frustrerande med att man inte blir trodd.
Mm. Samtidigt är det väldigt frustrerande också från läkarna. För att de har inga redskap.
Nej.
Ja, de är väldigt begränsade. För att de kan heller inte gå in och prata om livsstil.
Nej.
Ja.
Då tänker man att man skulle vilja ha det här sjukhuset som finns i Kina med två delar.
Precis.
Där vi har skolmedicinen här och sen har vi...
Andra typer. Ja,
som
ayurvedisk medicin, homeopatisk medicin.
Mm.
Jag tror att allt har sin tid och plats.
Ja.
Mm.
Och det tycker jag också mycket att prata om, att det är antingen svart eller vitt.
Ja.
Man kan inte låna lite från varje... Jag menar, ska man fixa ett brutet ben så kanske den moderna medicinen gör det jättebra.
Mm.
Men inre saker är annorlunda.
Det finns en form av tro att de som jobbar med sån typ av medicin som jag gör eller liknande har någon form av agg eller emot västerländsk medicin. Det handlar absolut inte om det. Jag ser allt som ett verktyg.
Mm.
Patienter kommer till mig och frågar mig, vad tycker du? Ska jag gå på antidepressiva? Absolut, om det är det du behöver just nu.
Mm.
Allt är ett verktyg och allt har sin tid och plats. Men sedan har du varit på en tablett, låt oss säga i 20 år, och inte kollat på de underliggande problemen. Varför? Det vill säga att du lagar samma maträtt med samma typ av ingredienser. Det är klart du kommer ha samma smak i maten. Det kommer ju leda att du tänker likadant, du gör likadant, du äter likadant. Ja, men det är klart. Du kan inte förvänta dig något annat.
Nej.
Och det där livsstil går in på. Och dels då den fysiska dieten, men också den mentala dieten.
Mm.
Mm.
Ja, det finns det verkligen inte så mycket utrymme för i modern medicin, kan man säga. Och apropå det här med depression, jag måste bara säga det. Jag har en vän som har ätit antidepressiva i just, jag tror det är 20 år.
Mm.
Och frågade läkaren, men är det ingenting jag kan göra själv?
Mm.
Nej, men din depression är så djup eller något sånt där. Så du måste fortsätta äta den här medicinen.
Mm.
Men sen så... bestämde hon sig ändå för att jag ska prova att börja motionera.
Mm.
Och då märkte hon att det blev bättre och bättre.
Precis.
Och det här var lite så här, det handlar lite om lotteri. Vilken läkare handlar man hos? Vem ger bättre råd än den andra? Vi går vidare på din resa. Och när du har då kommit ur detta, den här problematiken som du beskrev, så öppnar du din mottagning så småningom.
Precis. Det var en balansgång där ifall jag skulle orka eller inte, för att precis under den perioden så fick vi också min dotter det har ju det fantastiskt det bästa som hänt i mitt liv, och samtidigt så med den lilla energin jag hade tur, det som var tur att jag under den perioden förstod vad det jag behövde göra Så jag började bli bättre och bättre. Både fysiskt, psykiskt, emotionellt och så vidare. Så det var just den perioden som jag behövde också. Inte bara främst ekonomiskt, för det kostar att bli frisk idag egentligen. Mm. Allt kostar eftersom... Ja. Och jag började jobba i en kiropraktorklinik först. Jag hyrde in mig där, ett litet, jag minns inte om det var 15 kvadratmeter, inga fönster. Så var jag där i ett år. Och sen blev det för trångt med patienter och då fick jag möjlighet att flytta till den kliniken jag är idag, i Solna. Mm.
Och då har jag hört dig berätta i något sammanhang att du såg framför dig hur de flesta av dina patienter, att de skulle vara äldre.
Precis.
Typ pensionärer.
Ja.
Men så var det inte.
Nej. När jag kom då från Kina, jag trodde det var främst skulle vara äldre. Vi ska hjälpa dem med lite skavanker här och där. Men det visar sig att det är. Medelåldern är kvinna 30-40 ungefär. Eller 25-35.
Mm.
Och intressant nog finns det också vissa yrkesgrupper.
Som?
Socionomer och jurister.
Mm-hmm. Ja. Den såg jag inte komma.
Ja, inte jag heller.
Okej.
Men jag ser det. Från en sida så socionom är man i en viss miljö där man har möjlighet att hjälpa. När man hjälper utan och hjälpa sig själv först, då blir det också lite snett.
Det är som syrgasmasken på flygplanet.
Exakt. Och jurister skulle jag säga att den miljön är väldigt maskulin.
Ja. Och tävlingsinriktad.
Otroligt. Mm. Otroligt. Och det bara slaktar de här unga kvinnorna som har precis blivit jurister. Jag har kvinnor också som, de hinner inte ens gå ut utbildningen och de bränner ut sig. Och jag tror att vi kollektivt på något sätt har omedvetet valt en fel riktning rent av.
Tänker du som mänskligheten i stort?
Om vi tar då väst.
Mm.
Om vi tar väst. Och där, för det är inte bara du, jag, vår vän som inte mår bra, som lider av IBS. Du kastar en kotte och du träffar alltid någon med IBS eller
ja. tecken på utmattning,
PMS, ja, infertilitet,
förklimakteriebesvär.
Precis.
Ja.
Så någonstans har det gått snett. Och vad jag ser är just det här att vi är i den här kroniska fight or flight, i det psykologiska blivandet. Men vi måste ju också se det på hela samhället. Det är baserat på en social-darwinistisk samhällsstruktur.
Social-darwinistisk,
vilket betyder då i tron om att, det var egentligen inte Darwin som sa det, men Herbert Spencer som sa survival of the fittest.
Ja, det urvalet. Så.
Ja, så vi tror att det är så egentligen naturen fungerar. Att äta eller bli äten. Men visar sig att naturen är otroligt samarbetsam. Inte bara mellan de olika individerna, men olika typer av djur och insekter och växter. Just för allas överlevnad. Det finns en fantastisk balans och harmoni. Men idag, ifall mitt startup kan sedan växa och göra så att ditt startup går i konkurs, då är det så helt okej. Okay. Och inte nog med det, det är så här, good job, Diamantis. Det är ett beteende som inte existerar i naturen.
Nej.
Det finns inte en djurart som ser till att en annan djurart bara försvinner från planeten.
Nej.
Så det egentligen är ett av det beteendet som oroar mig faktiskt. Att vi kollektivt har gått fel på något vis.
Jag tänker det förstärks ju mycket också av till exempel sociala medier där man ska ha mest följare och mest likes. Och,
exakt.
Eller man ska armbåga sig fram för att komma till toppen. För det har man lärt sig att det ska man göra.
Precis.
Så att, det är ju fruktansvärt kallt.
Exakt.
Inte så mänskligt.
Det är inte vår natur.
Nej.
Det är det som är, och vi har då hela spektrumet av människan, både kvinnor och män. Vi har de två energierna, yin och yang. Och yang är det maskulina och yin är det feminina. Nu, de kan också avspegla en form av beteende. Då yang är mer utåt, den är mer målinriktad, medan det yin är mer inåt och den är mer tillags och mer processorienterad. Men när vi sedan har den här lilla gruppen av män, främst män då, som är otroligt, har den starka yang-energin. Och de klarar av att ha 10 stardrops på sitt huvud. Det är så de är byggda. Men när hela samhället ser upp till dem, att det är de som är framgångsrika och pekar på alla andra, att det är så ni ska vara.
Mm. Mm.
Ja, vad jag ser egentligen på kliniken, det är fantastiska fina människor med en vacker feminin energi som bara tvingats in till ett maskulint beteende där de bara bränner ut sig. De konsumerar sig själv.
Men jag tänker bara på det här med så här, vilka är det som startar krig? Vilka är det som dödar, misshandlar, förlåt,
ja.
Men inte alla naturligtvis, ja. Men
du ser, allt det är ju män. Ja, samtidigt, låt oss säga så här, sanningen är också att kvinnan är otroligt våldsam, men hon är våldsam på ett annat sätt.
Just det.
Hon är mer verbal och emotionellt våldsam,
just det.
Kan hon vara, medan man är mer fysisk.
Mm.
Så, och där man ser väldigt tydligt i skolan lite med mobbning, hur tjejflickorna mobbas på ett annat sätt medan pojkarna mobbas på ett annat sätt.
Ja, det är, tjejer fryser ut och killar slåss, om man ska hårdra det.
Exakt. Ja. Exakt. Så, men tillbaka just till den här feminina och maskulina energin, att där behöver det hitta en form av balans, eftersom kinesisk medicin ser just det här. Samtidigt så organiserar sig också både det biologiska, det fysiska, men även det energiska och medvetet organiserar sig och blir mer komplext. Nu vi lever i en tid, dels så finns det så mycket transgenerationstrauman som har gått från en generation till en annan. Och samtidigt så lever vi med så mycket förväntningar om framtiden. Och smack in the middle är vi. Och inte nog med att vi har så mycket bagage, ett beteende som har gått över från en generation till en annan. Till exempel, hans farfar slog hans pappa och pappan slog barnet. Och så vidare. Men det är så många idag som sätter ner foten och säger stopp, det här är inte rimligt. Så medvetandet på något sätt så höjs det. Det organiserar sig alltid till någonting mer komplext. Och i den här evolutionen av medvetandet kan vi också accelerera det genom den här inre resan. Att befria oss själva från transgenerationstrauma som har gått över, ett undermedvetet beteendemönster som vi omedvetet tyvärr kan föra över till våra barn. Och samtidigt befria oss själva från alla förväntningarna och allt det som vi tror vi behöver uppnå för att vara tillräckliga.
Ja, herregud. Ja, jag blir så lite överväldigad av den här, för jag tänker någonstans att varför ska människor som till exempel, då, ett exempel, som vantrivs på sitt jobb, varför ska de behöva jobba kvar på det här jobbet för att kunna överleva, till exempel?
Mm.
Ja, där är ju en parallell till mig själv.
Ja, jag förstår.
Jag trodde ju inte att det fanns något annat än att jobba där jag jobbade.
Ja.
Och det är ju så otroligt många som känner så. När jag ställer frågor på mitt Instagram så får ju så många som, hur trivs du på ditt jobb? Det är som 50-50 som inte trivs.
Mm. Men om du kallar det jobb, det är nästan menat att det ska vara jobbigt.
Ja, det är sant.
Börja referera till det som arbete, för ord är otroligt kraftfulla.
Ja, då har du rätt i.
Det är ett arbete. Du går och gör ditt arbete.
Jag ser ju inte det jag gör idag som ett arbete.
Ännu bättre.
Ja, det är ju mer ett livsstil.
Exakt.
Ja. Men det är ju inte alla heller, där får jag ofta höra också, så här, men det är lätt för dig att säga.
Mm.
Att du kan byta. Jag har ju barn och jag har hyran att betala och så.
Precis. Och man kan hitta 1 miljon anledningar. Men ingen av dem kommer resonera med din sanning.
Nej.
För din sanning säger någonting helt annorlunda. Och jag förstår att det är svårt ifall man satt sig i en form av situation. Men trots det kan man komma till freds. Och om jag har då tänker, okej, det kommer komma en tid då jag kommer vill jag göra en förändring. Då behöver jag inte vara i den här situationen och prestera ihjäl mig så att jag förlorar min hälsa.
Exakt. Ingen kommer att tacka dig ändå.
Ingen kommer hem och lagar en kycklingsoppa till dig ifall du bränner ut dig.
Ja, det är nog viktigt. Så om jag ska försöka tolka då, så tänker du att har man den här starka känslan av att jag behöver bryta mig loss, men just nu så går inte det, så behöver jag ju ändå inte överprestera där jag befinner mig.
Och kom till freds med din situation just nu.
Ja, men att också se att det går att förändra.
Självklart.
För det tror jag är ganska viktigt att känna. Det är inte, man är inte inne i ett fängelse liksom, utan det finns en dörr där någonstans.
Jag tror att vi alla har den styrkan i oss och skapar de förutsättningar och de förändringarna som egentligen resonerar med vårt hjärta.
Mm. Men, och då socionomerna och juristerna och de andra som kommer till dig, vilka är de vanligaste besvären?
Det som vi sa, IBS, menstruationsbesvär, infertilitet.
Mm.
Men nu börjar det också komma lite allvarligare diagnoser som autoimmuna sjukdomar. Och det som jag är väldigt tydlig med från början, det är att inte jag läker inte någon, jag botar inte någon. Det är otroligt arrogant att säga från mig. Vad vi gör tillsammans är att vi skapar förutsättningarna för att din kropp ska läka sig själv. Kroppen är ju otrolig. Den har ju funnits på den här planeten i miljoner år. Den har fantastisk visdom. Den har överlevt tider utan någon sjukvård, utan någon hälsokostbutiker. Och det bara ger den alla förutsättningarna.
Och du skriver ju också i boken att du, är man under en behandling av läkare, så ska man ju inte avbryta den.
Självklart,
utan det är ju
inte
som ett komplement, kan man säga.
Självklart.
Ja.
Precis.
Men jag tänker också då, om man jämför med det som var förr, då överlevde väl inte alla, för vi hade inte hygien och vi hade inte sjukvård. Så jag menar, ett barn som till exempel skulle ligga i kuvös, de hade ju inte överlevt, till
precis.
Exempel.
Så vi ser ju, jag minns inte ungefär när, men det var någon bok jag läste för länge sedan som sa att kvinnan i snitt födde 8 barn, 6 dog, 2 överlevde. Mänskligheten var ungefär på samma,
okay.
På samma fram tills man började förstå vad de här infektionssjukdomarna. Men det såg lite annorlunda ut i Kina, för där hade man hade kontakt med kinesisk medicin på ett annat sätt.
Just det.
Så för att förstå hur gammal kinesisk medicin är, att när gynekologi fanns i Kina, då var vi vikingatiden i Sverige.
Precis, ja.
Ja, så det finns en fantastisk visdom där. Och så mycket insikter och kunskap att ta till sig. Och jag är otroligt tacksam för den medicinen vi har idag. Och jag pratar om det, kirurgi och transplantation av organ och för tidigt födda barn. Otroligt tacksam, så vi har inget emot det. Vi har med individen. Allt bottnar i just att befria sig själv från vad man tror man behöver bli för att vara tillräcklig. Den här inre konflikten som vi behöver vända blicken inåt och bemöta och se vad är det här egentligen, och inte bara försöka fly från det. För så som jag säger till mina patienter, att oavsett vilka symptom som poppar upp, se dem som en uråldrig vis budbärare som har någonting att säga till dig. Om det nu är IBS eller om det är menstruationssmärta, vad är det egentligen säger? Du lever inte din sanning.
Ja, för jag tycker det är så, precis, för jag tycker det är så otroligt lätt att säga så här: sluta äta socker, sluta dricka kaffe, sluta dricka alkohol. Det är det man ser i en veckotidning till exempel.
Ja.
Så här botar du din PMS, bla bla bla. Och då kan jag bli så här, fast är det verkligen, är det så enkelt?
Men vet du varför det inte funkar? Eftersom det är det undermedvetna som styr hela beteendet.
Ja,
man exakt. Måste se symboliken till bakom varför man gör som man gör. Inte att man gör det.
Nej.
Så inte varför beroendet, men varför, vart kommer smärtan ifrån?
Mm.
Så beroendet, oavsett vad det nu än är, det är en flykt från en inre konflikt som finns.
Men om vi tar då menstruationssmärtor till exempel. Mm. Vad kan man till exempel göra? Nu vet jag att det är väldigt individanpassat det du gör, men går det att prata generellt om
det här? Låt oss säga så här, kinesisk medicin säger att smärta kommer då från blockad, att någonting inte cirkulerar som det ska. Nu det enda som kan vara, och vi kallar det då stagnation, att något är stagnerat. Det enda som kan vara stagnerat i hela universum, det är vårt sinne. Som det vi stagnerade i förflutna, vad som har hänt mig. Det per automatik är då fight or flight, och känslorna av stress och irritation och frustration. Nu de känslorna inom kinesisk medicin är kopplade till organet levern. Och vi säger att vi behandlar levern när någon kommer in med menstruationssmärta. Nu, jag tänkte länge, vad har levern att göra med menstruationen?
Ja.
Vi säger kinesisk medicin, Leverns blod förser livmodern med blod för att kunna ha... Jag tänker, it doesn't make any sense. Vad är det här för något? Men sen förstår jag också att när vi är i fight or flight, i stress, levern har en otroligt viktig förmåga, och det är att metabolisera östrogen bland annat.
Ja, just det.
Och andra hormoner. Mm. Så... Och när vi är fight or flight kan inte den göra det på rätt sätt. Och då har vi då kvoten mellan de olika hormonerna är inte riktigt som de ska. Släng på sedan också en osund livsstil i form av att äta för mycket socker och massa annat som stör hormonerna. Då har vi då perfect storm.
Mm.
Och om vi ser, och samma sak med IBS, vi säger att det är levern som attackerar magen. Magen behöver ju vara här och nu. Den kommer inte producera magsyra. Den kommer inte producera galla precis som den ska ifall vi är fight or flight. Det är överlevnad. Du ska ju egentligen fly från den där björnen. Den bryr sig inte om du ska producera magsyra i rätt mängd.
Nej, den prioriterar annat.
Självklart. Men nu den här externa björnen har blivit vår intern. Därav tillbaka till de biohacking-teknikerna som andningsövningar och meditation för att tvinga tillbaka ditt nervsystem från fight or flight till här och nu. För då, det är då endast den kan börja fungera som den ska.
Om vi låtsas att jag kommer till dig.
Yeah.
Nu vet ju inte jag alls vad du skulle ställa för diagnos på mig.
Mm-hmm.
Men om vi säger att du skulle säga, de här böckerna ska du läsa.
Ah.
Eller du får gärna göra det. Och du ska meditera. Nu har jag liksom en fördom om hur meditation går till. Och du ska göra det här. Du ska äta soppor och grytor istället för stekt kött.
Mm.
Och så, om jag känner att det här kommer inte att gå, då är inte jag tillräckligt motiverad. Eller?
Ja, det är olika. Kolla. Nu väntelisten är så pass lång just nu.
Ja.
Så de som väntar ett halvår att komma till mig, de flesta säger, säg mig, vad ska jag göra?
Okej, den motivationen har ökat.
Ja, så de är riktigt motiverade.
Ja.
Sen har jag full förståelse att de har barn och det är svårt och de kan inte, ekonomin är i vägen och så vidare. Så vi definitivt anpassar dem. Men, och där behöver jag veta då, vart ligger ribban någonstans så vi kan prata samma språk. Är du all in, då är jag all in. Är det så här, okej, men vi tar ett steg. Okej, gör den minsta förändringen, den lättaste som kommer göra störst skillnad, är det att gå över från, låt oss säga, en godispåse till daddelbollar. Ja, men gör det.
Mm.
Och så börjar du sakta, sakta, brick by brick. Om du kan sitta och andas på morgonen i 3 minuter, då gör du 3. Du behöver inte gå och köra 20 direkt.
Men då måste jag fråga dig, kan man meditera medan man springer, eller måste man vara stilla?
Meditation egentligen, det har ingenting med att vara stilla.
Nej.
Ja. Och det intressanta är att det är motsägelsefullt att säga jag mediterar, för att meditation sker när jag inte är där.
Just det.
Så jag kan definitivt hamna i en meditativt tillstånd när jag löper.
Mm.
Men om inte, så länge löpningen inte är en flykt.
Nej.
Mm. Det där jag någonstans har kontroll.
Men en skön mysjogg i solen, så. Alltså själv bara.
Så,
kan det vara en...
Ja, om jag har planerat att jag ska ut och löpa på eftermiddagen eller nu när det är soligt och fint idag. Så om det blir av, fine. Men låt oss säga att det är någonting som kommer upp. Det är också fine.
Mm.
Att det inte finns den här, om det här var min tid och jag var tvungen och du förstörde för mig, konflikt.
Man kan inte prestera i hälsa egentligen ju.
Men precis, det mänskliga faktorn, du vet, livet, det händer.
Mm.
Så att man har också den lilla synen på livet. Att man lite går med the flow.
Just det.
Ja. Okej, okay, det hände. Mm. Att det inte ska finnas konflikt, att man inte ska vara bitter sen hela kvällen.
Ja, gud vad jag och många andra som lyssnar och följer behöver ta in det här, känner jag. Du har också sagt en väldigt intressant sak här som jag måste lyfta, och det är det här med att vara vegan.
Mm.
För jag har hört dig säga att mycket av studierna som har gjorts på veganism är, eller nu får du gärna gå in och rätta mig om jag har fel, men att de kommer från varma platser.
Precis, mycket har gjorts från Kalifornien och Florida.
Ja, och då när vi då började äta vegansk kost här uppe i norr, så kan det bli en konflikt.
För vissa.
För vissa.
Precis.
Och då var det bland annat den här liksom, någon slags generisk byggarbetare som alltid är lite svettig, som måste sova med öppet fönster.
Så, låt oss dra det lite.
Ja, men berätta.
För att när det kommer ner då till kost, det är det här intressanta, kött eller inte kött.
Ja.
Medans kostfrågan är så pass mycket bredare, men det är, ja, vi har fastnat där.
Ja.
Och det finns inte ett enkelt svar. För att du kanske behöver äta kött på grund av din konstitution, på grund av hur du tränar, på grund av andra faktorer, åldern och så vidare. Och du kanske behöver äta kött under vintern, men du behöver inte äta kött under sommaren. Så det är väldigt individanpassat beroende på vart i livet är. Och sen är vi alltid för närodlat, producerat, ekologiskt och så vidare. Så egot vill ha det svart och vitt. Och vi tenderar då att avspegla också den här svarta-vita konflikten i oss också när det kommer till mat. Och vi identifierar oss själva också med vad vi äter. Jag var vegan i 7 år. Min hälsa, det gick inte bra. Det var inte för mig. Men jag intellektuellt, jag vet varenda argument till varför man bara ska äta växter. Men vad som hände med min kropp, det var helt annorlunda. Och där var det också ännu en lärdom till att jag aldrig fick känna efter. Är du trött nu efter träningen? Nej. Jo. Ja, men det spelar ingen roll. Nu ska vi träna igen.
Ja.
Så den här kontakten med mina känslor och hur min kropp mådde, den fanns inte där. Så tillbaka då, kött eller inte kött. Jag tror det är väldigt individuellt. Och det blir lite mera harmoniskt om man bara inte identifierar sig med vad man äter. Och man utav den maten som är riktig mat, som inte har innehållsförteckningar, att det också finns att man följer årstiderna lite grann. Sen om man har en specifik diagnos eller man mår på ett specifikt sätt, och då måste man återgärda det.
Men du sa en väldigt bra sak, nämligen det här med att många, många unga kvinnor och äldre kvinnor också tar ett väldigt stort ansvar för klimatet och djuren och så här. Att man äter mycket, ja, men sallad och inget kött och sådär. Och så mår man inte bra av det. Man kanske förlorar mensen eller ja, men går omkring och fryser.
Precis.
Och så, får järnbrist.
Generellt sett så ser vi i kinesisk medicin att växter är väldigt kallt, kött väldigt varmt.
Just det.
Och det är just den här yang-energin som vi vill komma åt. Delvis kan vi få det då från olika typer av växter. Gurkmeja, ingefära och så vidare. Men det är någonting som man inte kan få därifrån när det kommer till animaliska produkter. Så många av mina patienter, jag förklarar det, och det ska inte vara personligt egentligen. Och den vi ska försöka se till att överleva. Jag tror att vi kan inte se till att få jorden att överleva utan att vi överlever. Du ser, det finns ingen harmoni då. Hur kan vi leva i harmoni då båda överlever? Jorden kommer oavsett, vi här eller inte här, den kommer fortsätta. Så det är lite komplext. Men om man tar ett steg tillbaka och ser över det och blir lite mer lättsamt. Samtidigt respektfullt att vi måste ta hand om djurhållningen.
Självklart, och till exempel då, som vi försöker göra mer hemma, att vi äter hela djuret. Alltså om vi köper kött från en gård närliggande, så som äter vi det mesta. Så att det inte bara blir filéer och alltså de här finare bitarna, om man säger, utan det går faktiskt att laga till det mesta.
Ja, men precis. Som sommaren, senaste sommaren jag var i Grekland, jag har en kusin som har en köttbutik, och då var det, jag åt till och med lungorna, levern, njurarna, hjärtat. Och det är också, det är en del utav det. Människan har ju ätit de delarna också. Och levern är den mest näringsrika. Otroligt näringsrik.
Ja, för det är ju så otroligt svart eller vitt, tänker jag. Ja, men med träning, med karriär, men också vad man äter. Det är liksom, jag är... Där har vi det igen.
Ja,
jag är vegan. Ja. Eller jag är det här och det här. Så jag tänker att det är viktigt att just bara verkligen lyfta det här, att man måste inte vara någonting, utan känn efter vad du mår bra av. Det kanske är precis kött man behöver om man är en kvinna som lyssnar på det här och inte känner att man mår jättebra av.
Jag upplever att de som har svårast att förändra maten, det är de som har gått ut och flaggat under många år att det här är vem jag är. Jag var en av dem. Jag var en av dem. Jag talade om allihopa, för att så fort man läst någonting och man förstått lite litteratur och gjort en förändring, eftersom jag blev vegan efter att jag gymmade så mycket. Det är klart, jag var i en fas av, vi kallar det för smekmånaden. Det är klart att det var ju någonting som kroppen mådde bra utav den perioden, men sen tippade över. Det blev inget bra i längden. Men man förstår sedan, man lär sig mer om sin konstitution genom kinesisk medicin och så vidare. Till när man behöver, när det är rimligt och när det inte är rimligt.
Säger du till patienter som är till exempel veganer, och där du ser att du kanske skulle behöva äta mer kött under vintern eller vad det nu kan vara, säger du det då?
Jag börjar med att säga att I'm just a messenger, don't shoot the messenger. Och då säger jag, utifrån min medicinska insikt, vad jag tror är bra. Sen är det upp till dem. Vissa kan tänka sig, vissa kan inte tänka sig, och det är också okej. Jag är ju där för dem. De är inte där för mig. Jag måste, oavsett om de vill eller inte, försöka göra mitt bästa i alla fall.
Tänker jag, om du skulle ge ett som träningsråd, jag vet att det är svårt att säga generellt, för det är som sagt individanpassat, men om du skulle som, om man går där ute och funderar, vad ska jag träna för någonting för att må så bra som möjligt, vad skulle du ge för svar?
Jag säger, det som du tycker är kul och kan tänka dig göra minst 3 gånger i veckan.
Om det är klippa gräsmattan?
Spelar ingen roll.
Nej.
Spelar ingen, du måste börja från någonstans som du kan tänka dig göra en längre period. För att om jag ska vara disciplinerad och träna, det finns ingen harmoni i disciplin.
Ja, då blir det väl lite åt det här elitidrottarhållet igen också.
Ja, det är den inre konflikten som styr i så fall. Så bara också för att gå tillbaka och avsluta en sak. Vi pratade om att gå från vegan till kött.
Ja.
Jag vill också påpeka att det är de som äter bara massa kött, som jag säger, du behöver äta växter.
Ja.
Bara under den här perioden. Så det finns båda.
Just det, ja, det är viktigt att lyfta. Jag var inne på den här generiska byggarbetaren. Svettig och har förstoppning. Ja. Som du har sagt i en podd jag lyssnar på.
Ja.
Och apropå det då, för den då personen kanske skulle börja äta mer växter för att kylas ner.
Precis.
Hur mycket män kommer till dig?
Kanske 5%.
Varför är det så få?
Män tror jag är mer som träskallar.
Okej. Tycker du att det är flum det du gör?
Jag tror att kvinnor har en mer bredare vy och de söker sig till svar oavsett. Men på något sätt är vi byggda på ett annat sätt.
Men är det inte lite uppseendeväckande då på något sätt att det är så mycket av makten, det är män som sitter på så mycket av makten i världen, om de nu är inom citationstecken träskallar och inte så öppna för att vidga vyerna, och om vi generaliserar.
Om vi ser så här, gå tillbaka till den här hela spektrumet av yin och yang energier hos människor, det feminina och maskulina, som inte är direkt kopplade till kön, men vi ser att såklart det feminina är mer hos kvinnor och det maskulina mer hos män, och att vi ser upp till det spektrumet av män som är mest det maskulina inom dem. Det beteendet, alla de kvinnorna med den här feminina energin försöker vara som det här maskulina, och det är det som konsumerar dem. Så det är inte så konstigt heller att det är de som rör sig och kommer emot till mig.
Just det.
Sen skulle jag säga att sen börjar man röra sig till män som har väldigt stark feminin energi. För att slutligen, de som har väldigt stark maskulin energi, de behöver inte komma till mig, för att de funkar. De kan göra det här. Men vi måste sätta samma typ av värde på hela spektrumet. För nu har vi populariserat den här delen av den yttersta spektrumet till att det är så alla ska bli.
Men tänker du att de här männen då som klarar sig att ha det så här, är de sanna mot sig själva? Alltså är de i balans för att de inte känner att de behöver sträva någonstans?
Nej, definitivt inte. Men det är bara att de överlever den här hårda pressen. De är byggda att klara av det.
Mm.
Men de är definitivt inte i freds. Det finns ingen harmoni i dem.
Nej.
För man ser det, oavsett hur mycket de har lyckats ackumulera i form av materiella ting. Det spelar ingen roll. Det ska vara mera.
Mm. Ja, men det, min reflektion är att det är lite synd att det ska uppfattas som alternativt och flummigt. Att man inte kan vara mer öppen. Som du säger, man kan ju låna saker från olika håll.
Mm.
Det behöver inte vara, återigen, svart eller vitt.
Nej, precis.
Men om vi skulle börja runda av då, så vill jag fråga dig, de här kvinnorna då framförallt som kommer till dig, vad kan man förvänta sig för typ av behandling, om man säger så?
De främsta behöver dricka örter, och de flesta behöver komplettera också med akupunktur.
Och vad får man av örterna och akupunkturen?
Det beror på vad för typ av besvär man har. Men många av de kinesiska örterna, de är adaptogena. Många känner till ashwagandha, som kommer från den ayurvediska medicinen. Ashwagandha är en adaptogen. Adaptogen betyder att den balanserar. Om det är en hormon som är för hög, den hämtar ner den. Om det är en hormon som är för låg, den hämtar upp den.
Okay. Mm.
Så det är adaptogens, att man balanserar.
Mm.
Så vad de gör är att de skapar förutsättningar för att man ska återigen komma i balans på något vis.
Måste man fortsätta äta de här, eller dricka då kanske, örterna hela livet? Alltså, är det en irreversibel process, eller går det tillbaka till liksom ursprungsläget när man slutar?
Ja, så länge det inte finns en strukturell skada så är det definitivt någonting vi kan göra åt.
Okej. Okay. Mm.
Och återigen, det har att göra med beteendet. Låt oss säga, jag är väldigt stressad, jag har en form av beteende. Jag har IBS, jag har menstruationsbesvär. Och vi behandlar det med hjälp av örter, med hjälp av akupunktur. Det blir bättre. Ifall du inte ser över ditt beteende, mycket möjligt att hamna tillbaka hos mig. Och det är väl jättetrevligt att se dig någon gång varje halvår. Jag har ingenting emot det. Men min önskan är att du inte ska behöva komma tillbaka till mig eller till någon annan. Eftersom du har med insikter har förstått vad den här inre konflikten av stress och psykologiska blivandet är för något, och du har befriat dig själv från det.
Mm. Det låter som en bra chef som säger att den vill ju bli, att man inte behövs längre. Då har jag lyckats som chef. Men det är också, jag tänker, många som jag känner som går i terapi, samtalsterapeut till exempel, där kan man känna att jag vill komma tillbaka varje halvår bara för att, ja, men som en liten krycka. Mm. Att man vet att jag kommer att kunna få hjälp om jag behöver,
ja, men
i framtiden.
Vissa kommer som service.
Ja.
De säger att ni är speciellt, men vi kör en service. Jättebra.
Jag har ju faktiskt då 40% män som lyssnar på den här podden. Jag tänker, det är ett ypperligt tillfälle för dig.
Mm.
Om du nu är en sån man som lyssnar på det här, som tänker, gud vad flummigt det här är.
Mm.
Men ändå går runt med ont i magen eller, ja, inte vet jag, förstoppning. Ont i vaden.
Mm.
Det är många där ute som har hälsborre kanske.
Ja.
Vad skulle du vilja säga till dem?
Jag skulle säga främst att gå och träffa en naprapat. De är fantastiska när det kommer till hälsborrar och problematik med löpning. Från det andra perspektivet, det esoteriska, skulle jag säga att väldigt mycket ansvar ligger på oss män när det kommer till vårt beteende gentemot våra barn. För att det är så många unga kvinnor som kommer till mig, och just konflikten har varit främst med papporna. Mm. För att de varit så prestationsorienterade kring sina yrken och så vidare, att de inte funnits där, att de inte verkligen gett all sin närvaro till barnen. Så återigen, otroligt viktigt. Jag vet att alla älskar ju sina barn. Du kan inte visa dem bättre med just närvaro. Att fullständigt, när ett barn pratar med dig, lägg ifrån telefonen, ingenting är mer viktigt. Sätt dig ner, prata med ditt barn. Hur mår du? Vad händer i ditt liv? Vad är det för tankar som går runt i ditt huvud? Du är alfahanen i familjen. Det symboliskt sett är det jätteviktigt. Det är avgörande för allas välmående hemma. Och samtidigt avsätta tid och gör också din inre resa. Befria dig själv från allt det bagage, låt oss säga. från den inre konflikten. Och det är helt okej att prata om känslor och vara helt transparent. När ditt barn kommer hem och projicerar all sin frustration eller frun och projicerar den på dig, var väldigt noga med att veta vad den underliggande symboliken är. Lyssna inte på orden, bara ha det här i ditt huvud att det enda hon säger, pappa, det är för tungt och det är för mycket smärta jag bär. Snälla hjälp mig bära det här. Det är vad de säger. Och med din kärlek, ta emot, lyssna och öppna upp armarna. Säg, jag finns här för dig. Tryck inte tillbaka orden in i deras mun, ner i deras magar och skicka dem isolerade till sina rum. Mm. För att det kommer skapa en längre distans mellan er och hon eller han, barnet, kommer söka anknytning med alla andra jämnåriga eller med saker.
Just det.
Som du sen kommer försöka kontrollera genom våld och auktoritet och inte av ren kärlek.
Ja, jag kände mig väldigt träffad där, just det här med auktoriteter. Och det värsta jag vet är tystnad.
Mm.
Och att man men möts av tystnad.
Ja.
Och känner sig avvisad.
Precis.
Och det sätter ju spår långt fram i livet. Så väldigt viktiga ord där. Hoppas att det är många män där ute som blir kanske sår ett litet frö.
Mm.
Så. Det är många pappor där ute också.
Det.
Ja, men vi, här hade man kunnat sitta väldigt länge, men vi måste tyvärr börja runda av, och nu hörde jag ju hur lång din väntelista är.
Mm.
Men man kanske kan göra ett försök ändå, om man vill.
Ja, det droppar in avbokningar då och då. Var inne och kika, jag hinner inte se dem.
Nej.
Det är någon som har redan tagit upp den platsen. Men börja med boken, börja skapa själv de bästa förutsättningarna för att du ska må bra. Och har du inte lyckats komma hela vägen, ja men kika ifall du behöver komma till mig då.
Alltså nyckeln till din hälsa, självläkning med kinesisk medicin.
Precis.
Och sen finns du på Instagram.
På Instagram, Dr. Diamantis, Dr. med C.
Och sen har du en podd.
En podd finns också att lyssna på, väldigt många insikter av olika teman.
Du har ju även en del patienter som är med och pratar. Så det är ju superintressant att lyssna på.
Precis.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack Petra.
Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag Maraton Petra. Och en liten sak till. Vill du supporta mitt arbete med den här podden och hjälpa till så att fler upptäcker den? Då får du jättegärna gå in och betygsätta den på Spotify. Och det kan man göra sedan en tid tillbaka. Du går bara in på poddens startsida och trycker på stjärnan. Och vill du göra detta för mig så blir jag jätteglad. Har du tankar om avsnittet eller önskemål om kommande gäster, då får du gärna dra ett DM till mig på Maratonpoddens Facebook eller Instagram. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.